Hjärtligt välkommen till detta specialavsnitt av FFG-podden och Predikoverkstan. Och detta är den tredje av de passionspredikningarna som är här på församlingsfakulteten i faste tid. Och idag så har Göran Landgren, tidigare kyrkoherde i Skene och Örby, numera pensionär. Och jag har med Göran här. Och vad har du talat om idag, Göran?
Om Jesu Getsemane kamp. Och båda svek mitt i allt detta.
Du har varit kyrkoherde i många år och församlingspräst i Örby och Skene. Vad är ditt förhållande till passionspredikningar?
Jag älskar att ha dem. Det är underbart att gå lidandets vägen tillsammans med dessa texter. Det är väldigt mättat och fint, tycker jag.
Ja, och det är Matteus-serien vi har här i år. Och vi ska få lyssna till dig nu.
Ja.
Och är det så att man vill bidra till den här poddens fortsatta arbete, ja, då går det bra att göra det på Swish, och då är det nummer 123-100-8457, och så märker man det med FFG podcast. Nu Göran Landgren, god lyssning.
Väl mött i Jesu namn till vår passionsgudstjänst här, och vi ska stanna inför Matteus vecka 3. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, amen. Låt oss be tillsammans. Herre, jag har så ofta genomlevt fastetiden utan att egentligen vara med. Visa vad jag ska försaka. Säg vad jag ska avstå åt min nästa. Låt mig denna tid verkligen be för alla människor i nöd. Och ge mig nåd att få följa någon, åtminstone ett stycke, på hennes lidandes väg. Låt mig stava på hemligheten att det som skedde på korset skedde för mig. I Jesu namn. Amen. Vi ska lyssna till Matteus evangeliets vecka 3. Matteus 26, 30-46. Och tittar ni i psalmboken på Bibel 2000 så har ni det på sidan 1610. Jag läser från Folkbibeln, och då kan ni jämföra och se hur de beskriver det lite olika. Vi kan förbli sittande när vi lyssnar. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Då sade Jesus till dem: I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet: Jag ska slå herden, och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom: Även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa det till honom: Jag säger dig sanningen, i natt innan tuppen gal kommer du att förneka mig 3 gånger. Petrus svarade honom: Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sade alla de andra lärjungarna. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Och han sade till lärjungarna: Sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus båda söner, och han greps av sorg och ångest. Och han sade till dem: Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad: Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sade han till Petrus: Så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: Min far, om den inte kan gå förbi mig, utan jag måste dricka den, så sker din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för 3:e gången med samma ord igen. Sedan gick han till lärjungarna och sade till dem: Sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Himmelske Fader, nu ber vi att du med din heliga ande öppnar ditt ord för oss och vårt hjärta för ditt ord. så att det får bli till hjälp och till frälsning. I Jesu namn. Amen. Det finns moment när man kan ha upplevt att det här var en väldigt speciell stund. Och vi kan känna att när man är i min ålder så minns jag till exempel månlandningen när min bror och jag tittade på det och en av oss somnade. Jag säger inte vilken. Så kan det vara. Det kan vara en sån där laddad stund. Men nu när vi ser den här texten, då märker vi en sak. Här är en densitet av ondska som liksom lägger sig över hela situationen. Så det är en enorm kraft i ondskan. Och det är svårt, vi kan liksom lätt avfärda lärjungarna här. Men de befinner sig under ett fruktansvärt tryck. Därför att hela den onda andevärldens makter strävar efter att lyckas föra Jesus till korset. Utan att fatta att de då utför faderns plan. Här finns en oerhörd, ett hat i bakgrunden som gör det hela så laddat. Och jag tänker i den här texten ta fram fyra enkla saker om denna stund. Och det första som den här texten kan påminnas om, det är att vi sviker ofta Jesus. Vi sviker faktiskt ofta Jesus. Det finns flera exempel på det i vår text. Ett exempel är att vi kan inte besegra ondskan själva. Den här tunga närvaron. Djävulen spelar med de religiösa ledarna och de styrande. Och lärjungarna försöker stå emot. Men när det kommer till kritan och alldeles efter vår text så kan de inte. Och när de ska vaka med Jesus så somnar de in. Och Petrus, han ger ett löfte. Ett commitment kan man säga. Ett verkligt commitment till Jesus. Och han ville så väl. Och det blev så fel. Och vad var det? Jo, i honom och i oss så bor detta viljan att vara autonom. Tron att vi även med Guds hjälp ska kunna klara ut den här situationen. Att bemöta ondskan. Och det kunde inte Petrus. Och det kan inte vi. Och om vi tänker människor idag när man tänker att inte Gud finns. Då måste vi boosta upp oss om man får använda ett sånt ord. Vi försöker liksom klargöra våra egna tillgångar och hålla upp dem. För att känna tillförsikt. Och så ser vi så kommer ett virus. Och vi är hjälplösa inför havets och vågornas storm. Det är så. Vi klarar inte att stå emot ondskan. Vi sviker ofta Jesus därför att vi är för svaga. Vi har inte den andliga kraften. Och vad gör lärjungarna? De somnar. Ofta så kan vi somna in andligt. Vi orkar inte stå emot. Vi vill vara en kyrka som vill följa Jesus. Vi vill ta honom på allvar. Och så märker vi hur det naggas i kanten, vår hängivenhet. Det kan vara personliga synder. Men det kan också vara det här att sakta sös vi in i samtidens sätt att tänka. Och plötsligt märker vi det som var så dyrbart när det blev levande för oss med tron eller för 5-10 år sedan. Det har plötsligt falnat och så känner man att det är torrt och dött. Precis som lärjungarna så somnar vi in. Och det står att deras ögon blev tunga. Det blir tungt så de hade inget motstånd längre. Och det kan också vara så för oss. Det blir tungt och kanske flyr vi in i sömnen. För vi orkar inte med det vi möter. Sekularisering, materialism, individualism. Vi kan använda en massa ismer. Men allt det äter sig in innanför sinnet på oss. Vi sover lätt andligen. Och nöden är så enorm. Och så vi vill inte riktigt ta in att det är så illa som det är. Och så har vi det här att vi vill gå vår egen väg. Vad är det djävulen försöker göra här? Jo, han vill försöka få Jesus att gå sin egen väg. Och ni vet att i Matteus evangeliet så börjar det i 4:e kapitlet. Fall ner och tillbe mig så ska du få alla riken på jorden. Det är ju det Jesus går ut och säger i slutet. Åt mig är given all makt. Men djävulen tänkte en enkel resa. Jesus visste en korsresa. Men frestelsen är att gå sin egen väg. Den som djävulen med sin agenda försöker övertyga honom om. Det räckte att göra det. Och vi har samma sak när Petrus i bäste vännens gestalt kommer till Jesus. Och han har gjort den här fantastiska bekännelsen. Och så säger Jesus att han ska gå till korset. Och då säger Petrus, ingalunda. Han är ju verkligen en andlig ledare nu. Ingalunda ska det här vederfaras dig. Inte korset. Du ska ju inta hela världen. Och så lägg märke till hur frestelsen går till. Om vi går till Matteus 4. Om du är Guds son. Frestelsen är, den går in på den innersta identiteten och säger, Jesus, du måste bevisa dig vara Guds son. Men Jesus är, jag är den jag är. Han behöver inte bevisa någonting. Men frestelsen alltid, skapa din egen identitet. Tänk efter hur det var med de första människorna. Gud skapade människan till sin avbild. Vad händer? Jo, de får höra, ni ska bli som Gud. De har redan fått en fantastisk identitet. Men det duger inte. Djävulen vill alltid fördärva vår identitet. Den trygghet som finns i att i Jesu fall vara Guds son i fader, den treenige Gudens enhet. Men också till oss och säga, du är ingenting. Eller du får inte vara Guds barn. Du måste bevisa någonting för att kunna få vara med. Och så bygger vi vår trygghet på vad vi gör istället för den vi är. Magnus Persson, jag var bara med i slutet, men vi sjöng psalm 572. Även en timma tjockaste dimma att solen fördöljer, är solen dock kvar. Solen finns där. Och så lägg märke till Petrus en sak till. Han är ju ändå kyrkans ledare. Vad är det? Har han verkligen tro på Guds ord? Är han bibeltrogen? Han får höra, om än alla andra, du kommer förneka mig. Men Petrus, han vågar inte tro. Han tror inte det Jesus säger, utan han stöter bort det. Så det är det första jag vill säga. Det är att vi sviker ofta Jesus. Och vi kan nog känna det var och en att det kan vara lite olika saker. Men vår djupaste längtan är, vi bär på ett högmod där vi försöker ta Guds plats och sitta vid ratten. När det är Gud som egentligen styr. Och när han får styra, då är vi trygga. Tre enkla tillägg då. Jag tror det är viktigt att ta med sig bara det. Det finns ett svek inom oss. Man kan satsa verkligen fullt ut. Och det ska vi göra. Vi ska följa Jesus och ge hjärnet, om man får kalla det så. Ge allt vi har. Och ändå är det så att vi kommer bli besvikna på oss själva. Och då är det så fint att se vad Jesus gör. Tre saker Jesus gör. Det första är, Jesus frälser oss. Varför går Jesus in i Getsemane-kampen? Han säger att han måste göra det. Det används ett ord där som uttrycker. Det är nödvändigt. Det är absolut nödvändigt att jag gör det. Varför då? För han vet, det enda sättet att frälsa människosläktet. Han blir hur missförstådd som helst. Han blir föraktad av det religiösa ledarskapet. Han drabbas av allt förakt som man kan få. Men han vet, den här vägen måste jag gå. Och varför? Jo, fadern har bestämt det. Fadern har bestämt det och sänt sonen för att frälsa oss och ge oss evigt liv. Därför går han in i detta. Och då talar han om en bägare som han måste dricka. Och vi vet från gamla testamentet att det är Guds vredes bägare. Men han har just delat ut nattvardsvinet. Han har just delat den bägaren. Och det han gör är att han bär Guds vredes bägare in i sin kropp. Han går in i den här kampen. Och när han går in i den kampen så kan han räcka oss frälsningens bägare. Det finns ingen annan väg till Jesus än att han har gått igenom detta. Det finns ingen annan väg än att han har gått korsets väg och uppstått och lever. Då kan vår inre bägare fyllas av frälsningens liv. Detta är helt nödvändigt. Han som hatar synden, det är liksom svårt, vi kan det som en teori kanske. Men han som hatar synden blir ett syndoffer. Andra Korinthierbrevet 5:21. Han bär hela världens synd. Bo Giertz, minns jag, en gång talade om detta på ett ungdomsläger i Örby. Jag tror det var 1973, våren. Och då talade han om hur hela världens synd samlas i den här bägaren. Och Jesus dricker den i botten. Och bär den upp på korset och föra, min Gud, varför har du övergivit mig? Han bär allt detta. Jesus frälser oss. Han gör det genom att själv gå den här vägen. Han gör det genom att be. Han ber, och när han ber om faderns väg så ber han, innesluter han oss i den bönen. Han vet vilken kamp vi har. Och han ber för oss. Och det utlägger Romarbrevet att han manar gott för oss i 8 kapitlet. Och Hebreerbrevet 7 kapitel likaså. Så sitter han vid faderns högra sida och manar gott för oss. Den här bönen är en bön som lever i Jesus. Och i den bär han med oss. Han som håller hela världen i sin hand. Han bär oss fram inför fadern och säger, du ser lille Göran eller vad vi nu heter. Du ser hur det är ställt. Det är inte mycket med hans kristendom. men jag bär fram honom inför dig och jag har dött för honom. Skulle han inte få plats vid ditt hjärta? Det är hälsningen till oss. Och så står det, men när jag uppstått ska jag gå före er till Galileen. Det är väldigt fint att få tänka på. Jesus frälser oss. Han går före oss. Han går före oss in i ångesten. Han går före oss in i kampen. Han är utan synd, men han bär vår synd. Han går före oss in i de svåraste livssituationer vi kan vara. Kanske i en djup ångest där vi inte vet hur ska jag överleva den här stunden. Så har Jesus varit där före. Han har varit före där att han har burit hela skulden. Och vi kan förkasta oss själva och känna djävulens hårda förkastelse. Handdukar, han kastar in smutsdukar. Och så säger han, du får inte plats. Men han bär det. Han bär det och han är där före oss och säger, jag har burit detta. Och så han möter oss hemma. Jag ska före er gå till Galileen. Han är där när vi kommer hem. Han är där när vi kommer hem i ensamheten och känner, här finns inget hopp längre. Då är han där. Han är där för oss. Så Jesus, vi sviker så ofta Jesus, men Jesus frälser oss. Han svarar med tre saker. Han frälser oss. Det andra är att han formar oss. Han formar oss till nådemänniskor. Han gör oss till nådemänniskor. Det är svårt att vara ledare idag. Vi känner förvirringen i samhället och vi kan bli alldeles förtvivlade när vi hör människor, ledare, uttala sig och känna att vad blir det av detta? Alla, och man är så rädd för alla opinionsvindar. Hur ska vi få verkliga ledare? Hur ska vi få goda andliga ledare? Vad kännetecknar en ledare? Här har vi Petrus, Jakob och Johannes. Det är inte mycket med dem. Men det är de som blir ledare för kyrkan. Vad har de fått med sig som gör att de kunde bli ledare? Vad har de att ge till oss så att vi kan få vara ledare i familjen? På en arbetsplats, bland vänner. Vad har de att ge oss? Det första är, de ser sin svaghet. De har lärt sig att de är svaga människor. Men att Jesus möter dem ändå. Och vi vet hur det var i Galileen. Den Petrus som har svikit och som har varit så full av människofruktan. Han blir mött där. Sen kommer han till Galatien några år senare. Och där har han samma misstag. Vi läser om det i Galaterbrevet. Men ändå möter Jesus honom med nåd. Han vet sin svaghet. Och ledarna vet också att de behöver Guds nåd. Det finns inget annat. Petrus lärde sig, jag är en benådad syndare. Jag har fått nåd. Och det gör att det finns hopp på mig. Jag minns en gång Agne Nordlander, om ni känner till honom. Han berättade om någonstans uppe på Höga kusten så var det en man som hade dött. Eller en man som fyllde år. Och då reste sig en man upp i församlingen och sa så här. Och då skulle han hålla ett fint tal till honom. Och då sa han så här. Du är en stor syndare. Men Gud har gjort nåd med dig. Och det kanske var lite rustikt gjort. Men det är på något sätt det där vi är. Jag är en stor syndare. Men Gud har gjort nåd med mig. Han har inte gett upp mig. En ledare kan vara en svag människa. Men som hör ihop med Jesus. Och det står ju om de första lärjungarna i Apostlagärningarna. Att de var olärda män ur folket. Det stod ordagrant. De var idioter. Men så kom de ihåg. De hade varit med Jesus. Det grekiska ordet idiotes, idioter. Men de hade varit med Jesus. Och det är det som är vår hemlighet. Sen finns det en sak till som formar oss till nådemänniskor. Var står det stora slaget innan Jesus korsfäst? Jo, här är Getsemane. Här är hans bönekamp. Och så är det också för oss. Det stora slaget, det står i bönekammaren. I vår ensamhet eller om vi ber i sängen eller var vi ber. Men det är där som bönen, det är där det stora slaget står. Och det gör så för Jesus. Lägg märke till hur han ber. Min far. Vi bara känner närheten i den här bönekammaren och bönehemligheten. Han har umgått så mycket med fadern. Och Jesus som sann människa lär oss något om bön. Jag får ha den här nära relationen till fadern. Jag får säga precis som det. Det finns ju en ikon som är så fin med de tre männen från möte med Abraham. Och så är det här bordet, ni ser det. Och så är det dukat. Kommer ni ihåg den? Det är Ruble som har gjort den från 1400-talet. Men den finns ju massor med varianter. Men då, det bordet, jag tänker ofta på det. Vid det bordet får jag lägga alla mina kort på bordet och säga, så här är det. Och han serverar mig med nåd. Och det är det som Ole Hallesby säger när han talar om bön. Vad behövs för bön? Han säger i bönens värld så här. Hjälplöshet och tro. Hjälplöshet. Det här går inte. Ja, vi får inte ihop detta. Jag får inte ihop det. Det går sönder alltihop för mig. I hjälplösheten som vänder sig till Jesus kan allt vända. Det kanske inte blir riktigt som vi har tänkt. Men det finns en väg tillsammans med Jesus. Jesus formar oss till nådemänniskor genom att vi ser vår svaghet. Vi lär oss Guds nåd. Han lär oss att vi får be och ha ett förtroligt förhållande till Fadern. Och sen så lär han oss att vi har varandra. De somnade tillsammans alla tre. Det fanns en gemenskap mitt i att det var ett... Det är faktiskt vad församlingen är. Församlingen består av syndare. Hugo Odebergs sa att en församling som inte är en församling för de små och svaga är inte Kristi församling. Och därför är det är jobbigt att vara en församling. Men det är samtidigt underbart, därför vi är benådade syndare. Men det gäller att få ha det perspektivet. Vi ska inte tro att det är något paradis i en församling. Det finns jättejobbiga människor. Jag är där, till exempel. Och det är så med oss alla. Men de höll samman och Jesus var nära. Det var det som gjorde det. Allra sist, Jesus formas till nådemänniskor. Och så det sista. Jesus leder oss. Det står att han går före. Han går fram där i ett semen och möter soldaten. Och Judas kommer fram och kysser honom. Och sen säger han, om det är mig ni söker, låt dessa gå, säger han i Johannes evangeliet. Så får de gå, men Jesus går först. Och jag tror att det är en hälsning till oss. Jag ska före er gå till Galileen, är samma sak. Att Jesus i vår vardag är där före oss. Och det är fint att få påminna oss. Jesus är där jag är, före mig. Och han möter mig där. Det är faktiskt inte hopplöst. Jag ska på ett läkarbesök, kanske någon tänker. Men Jesus är före mig i läkarrummet. Och det var helt hopplöst, läkaren. Det var bara så rörigt alltihop. Men Jesus är där före mig. Och han är med mig. Och nu bagatelliserar jag inte det. Utan jag bara säger att Jesus finns där. Och den här koncentrerade stunden som Getsemane är. Den har en hälsning till oss om det. Avslutningsvis bara två saker som tillämpning. Det finns ingen genväg att växa som kristen. Men Jesus har varit där förr. För att växa som kristen så finns det en kamp vi måste igenom. Och då märker vi också vad som är dyrbart att hålla fast vid. Att det finns en trygg punkt. Det kanske låter lite vanvärdigt, men jag är otroligt fotbollsintresserad. Och det är mycket svårt för mig när mitt favoritlag förlorar i fotboll. Men det hjälper mig att se. Du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Ja, det är en banal sak. Men det är faktiskt så det är. Det finns olika punkter. Det är inget lidande. Det är bara ett självpåtaget. Men vi vet hur det är när någonting går sönder hos oss, när vi blir sjuka och allting. Ja, men Jesus finns där och jag växer. Och jag kan nog säga att vi tänker, det är så mycket yta. Men för att det ska bli ett riktigt djup så behöver man ibland gå ända ner, längst ner vid Jordan som Johannes var. Då kan det bli ett riktigt djup i en personlighet. Men när det bara yta, man bara surfar, där blir det inte så mycket mer. Ska kristendomen djupna så får vi i lidandet veta att han håller på att mejsla fram något fantastiskt. En nådemänniska som vet en sak. Det finns nåd. Och ibland kan man vara vid en sjukbädd och se en människa. Det är inte mycket kvar av den här människan. Jag minns ett sjukbesök, en människa som hade gått i kyrkan hela sitt liv. Som hade haft en stroke och inte kunde prata. Och jag vet att jag skulle ge nattvarden. Det var en önskan. Och ingen respons. Och så sjunger jag hennes favoritsang. Jesus, du som själen mättar. Och då ser jag, då rör sig läpparna. I hela denna trasighet så bor Jesus. Det finns alltid andra tillämpningen. Det finns alltid en frestelse att gå vår egen väg. Att ge upp på grund av att vi ser vår synd och våra syndafall. Men svaret finns i att Jesus är frälsningen för oss syndare och att han ber för oss, att han inte har gett upp oss och att det finns en utväg därför att korset står där och vi ser på korset ur uppståndelsens perspektiv. Han gav inte upp Petrus. Han ger inte upp oss. Och då får vi ta med oss de sakerna i vår vardag under den här tiden när vi stannar upp inför Jesu lidande. Vi sviker så ofta Jesus, men Jesus han frälser oss. Därför går han in i denna kamp. Jesus formar oss till nådemänniskor och Jesus leder oss. Och vi får be, Herre, låt din vilja ske med mig. Inte som jag vill, utan som du vill. Herre, vi ber dig. Utför ditt verk i oss. Och Jesus, tack för att du gick hela denna väg för mig. Och att du är före mig i det som jag går igenom. Och att du inte har gett upp mig. Forma mig till en människa som kan vara ett vittnesbörd om nåd. Att du gör nåd också med mig. I Jesu namn. Amen. Låt oss be tillsammans. För oss, för att vi skulle få frid, blev näpsten lagd på dig, o Jesus. Din lidandes vecka blev vår stilla vecka. Dina vandringar mellan det vänliga hemmet i Betania och den fientliga staden blev till vår stilla kyrkogång. De skärande missljuden från kors, festrop och hädelser blev till vår stilla passionskoraler. För oss, före oss har du varit i Getsemane och på Golgata. För att vi i vår ångest och våra kval aldrig skulle vara ensamma. För oss lät du löftet om uppståndelsen lysa genom lidandesveckan. Från graven gick du före det dina till Galileen. Och från den synliga världen gick du för oss in i själva himlen. För att bereda oss rum och evig härlighet. Pris vare dig, o Jesus. Amen. Vi ber tillsammans Herrens bön. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och var er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.